Välkommen
till Logistikpodden
om logistik,
transport
och supply chain management. Varmt välkomna till Logistikpodden som idag fortsätter vår djupdykning inom AI, machine learning och allt annat som hör till. Med oss har vi som gäst Andreas Wiklund från Gordon Delivery. Varmt välkommen.
Tack så mycket. Kul att vara här.
Kan du berätta lite för lyssnarna vilka ni är på Gordon Delivery och vem du är?
Ja, absolut. Jag heter Andreas Wiklund och jobbar idag som CTO på Gordon. Gordon som bolag, vi är egentligen två delar kan man säga, och vi kallar oss som ett delivery tech-bolag där vi dels genomför sista milen leveranser åt retailers, matkasseföretag och så vidare, där vi har liksom ett flöde med kylda terminaler, kylbilar och så vidare. Och finns idag över hela Sverige och Danmark och håller nu på att expandera in i nya marknader. Och vi utvecklar även vår techplattform, så där har vi ruttplanering, förarappar och så vidare. Och den plattformen använder vi såklart själva, men säljer den som en extern lösning till andra bolag som vi kan hjälpa med sin last mile.
Och för att förstå hur ni kom in i branschen, kommer du från tech-hållet eller är du en logistiker i grunden?
Jag har egentligen inte någon jättelång erfarenhet inom logistik, utan jag har jobbat framförallt inom tech och jobbat som utvecklare och arkitekt i många år. Men jag har jobbat mycket inom retail och e-handel och på det sätt kommit liksom touchat inom logistik. Jobbat bland annat med att bygga upp apotekssystem under tiden liksom apoteksmarknaden avreglerades. Och då byggde vi även liksom plock- och packsystem och e-handel av receptbelagda läkemedel på nätet. Och på den tiden så fanns det ju inte så många alternativ, det var 2009, utan då var det ju ganska begränsat och då väcktes lite tankarna om att här finns det mycket att göra. Det är väl lite där på den vägen och det är väl där också Gordon finns, att vi känner att det finns mycket inom den här branschen som kan göras bättre och ge kunden ett bättre erbjudande i form av liksom tracking och realtidsuppföljning och andra typer av tjänster också, inte bara en leverans från A till B.
För när du tar på dig dina glasögon och tittar på transportvärlden, tänker du framförallt som en kundupplevelse att här kan vi förbättra för kunden, eller kittlade det att liksom få transporterna att flyta bättre, eller vad var det som gör att det här är liksom lekplatsen som var mest attraktiv?
Det är ju en mix såklart, men framförallt ur kundens perspektiv att det ska vara en bättre upplevelse att kunna erbjuda något nytt. Och vi ser inte bara det som en leverans, utan vi ser att det kan vara andra saker också framöver.
Vilket är ert typiska kundcase?
Antingen dagligvaruhandlare som har en eller flera butiker och vill satsa på e-handel. Och ett annat stort segment som vi jobbar mycket med idag, det är middagslösningar. Där man har ett mer paketerat koncept med förpackade middagslösningar egentligen.
Men det är hem till dörren då som är grejen, att mat på något sätt tar sig hem till din ytterdörr.
Ja, exakt. Så det är leverans ända hem till slutkonsumenten.
Och jag tänker, du nämnde 2009 och nu är det 2021. Det har ju hänt fruktansvärt mycket inom det här området på den tiden. Vad har varit mest utmanande eller enkelt?
Gordon grundades 2015 och även sedan dess så har det ju hänt otroligt mycket på marknaden. Och vi har ju lärt oss väldigt mycket sedan dess. Vi har nischat in oss mera mot kylda leveranser och fokuserat mer på mat. I början så testade vi alla möjliga koncept, levererade julgranar och blommor, allt möjligt. Men där tror jag vi har lärt oss att vi vill bli bra på en sak. Det finns ju väldigt många olika aktörer idag som sysslar med last mile logistik. Där gäller det att hitta sin nisch och bli bra på det.
Och om man tittar på framtiden, vad ser du framför dig och vad tänker ni utifrån ert perspektiv? Vad kommer hända? Vad ska vi förbereda oss på?
Det är ju många idag som pratar om liksom, drönare som är nästa nya stora grej, vilket skulle kunna vara en lösning. Men jag tror att våra tankar kring liksom, den typen av leveransen funkar inte för oss. Man kan inte leverera 4 matkassar med en drönare som det ser ut idag. Speciellt när mat man håller på med. Men jag tror att det liksom, kunderbjudandet kommer hela tiden utvecklas. Och andra typer av transporter och att man liksom inte alltid kan få en leverans alltså, så snabbt som många tror idag. Liksom, att
det... Just när det gäller mat, för jag fascineras ju alltid över det här att speciellt när folk har fått lön och det är fredag så är det knökfullt och alla ska handla och sen så i slutet på månaden så börjar det bli lite mer tomt. Men jag tänker matkassa prenumererar man ju på ett lite annat sätt. Men hur beter vi oss konsumenter egentligen? Ser ni stora mönster i er data?
Ja, men det gör vi. Och där har det varit länge en peak på söndag, måndag och sen så går det ner som du säger och sen så kommer fredagen och helgen så ökar behovet. Men det tror vi också är att det lite har byggts upp på det sättet. Att det inte alltid behöver vara så egentligen. Och speciellt nu under pandemin så har ju folk förändrat sitt beteende. Så att när man tidigare alltid vill ha sin leverans på kvällen så har man nu kunnat leverera mitt på dagen och så vidare. Och där tror jag också att man kan ge olika erbjudanden. Att liksom, folk kommer fortfarande vilja ha expressleveranser. Men även kunna ha en leverans som är mer miljövänlig till exempel. Och då kan man vänta några dagar.
Har ni märkt någon skillnad i prestanda i systemet nu när konsumenterna faktiskt accepterar leveranser dagtid? Man slipper komprimera det på kvällstid. Jag antar att man kan optimera bättre nu.
Ja, det kan man verkligen. Samtidigt har ju liksom generellt har ju volymerna ökat extremt mycket. Så
men det är väl bra om man ska optimera att man har mycket att jobba med.
Så är det verkligen. Och man har mycket mer data att titta på. Men det har ju verkligen öppnat upp för oss det här senaste året att vi har kunnat titta på data på ett helt annat sätt. Liksom att fått en helt annan. Alltså, speciellt om man tittar på ruttoptimering då. En leverans mitt på dagen jämfört med leverans på kvällen kan ju vara helt olika förutsättningar när det kommer till trafik, parkeringsmöjligheter och sådana saker. Så att där har vi fått anpassa oss en hel del.
Ni jobbar en del med elfordon har jag sett. Hur tar ni hänsyn till dem när ni optimerar? Eller tar ni hänsyn till dem när ni optimerar? För de har ju lite andra förutsättningar vad gäller hur de får sin energi och när och så vidare.
Vi har ett par elfordon som egentligen är ett helt nytt koncept kan man säga. För elfordon har ju funnits ett tag. Men det svåra med elfordon kylt är ju att man ska kyla maten på något sätt. Och ska driva bilen. Och båda kräver batterier. Och då har vi tagit fram ett koncept som löser det här. Utan att liksom ta bort allt för mycket lastvikt egentligen i bilen. Fördelen med den här bilen som vi har är att den kan köra på vägar som vanliga bilar inte kan vara egentligen. Så den klassas egentligen som en EU-moped kan man säga. Vilket gör att vi till exempel kan, när de lägger på mer och mer restriktioner till exempel med större fordon så kan en elbil användas. Och där får ruttoptimeringen liksom ta hänsyn till att ja, men den här har andra förutsättningar egentligen.
Att det blev just kylda varor, hur hamnade ni i den nischen?
Vi har ju, som jag sa i början, testat oss fram, provat på allt möjligt man kan tänkas leverera. Men vi tror på det kylda segmentet. Om man tittar på marknaden så är ju liksom dagligvaruhandeln eller handeln med mat är ju en sån otroligt stor del av handeln totalt. Jag tror försäljningen av e-handel på mat innan pandemin var kanske 3%. Jag tror den ligger på kanske 5% idag. Och så vi tror att det finns väldigt stora möjligheter att ta sig in i nya marknader. Om man tittar på Tyskland, innan pandemin låg det på 1% av den totala handeln. Så att, sen så är det ju väldigt mycket mera regler. Man måste veta hur man hanterar livsmedel och så vidare. Förarna måste ha lite utbildning i det. Så det är en tröskel att ta sig in. Men jag tror när man är där så kan man göra det väldigt bra.
Under det senaste året så var det ju en väldig utmaning när pandemin kom. Just det här med tillgången till resurser. Leveranserna tog helt plötsligt längre tid. Och vi såg att de gynnades som hade sin egen infrastruktur. Men vad tar ni med för erfarenheter och superkrafter in i framtiden? Vad är lärdomarna?
Det vi ser som en lärdom är ju att som du säger, det är vissa som har haft sin egen regi när det kommer till leverans. Men det gör också att då måste man hantera alla toppar och under de här nedgångarna så står alla de bilarna stilla. Vi tror mycket, mycket mer på samordnade leveranser, vilket jag vet, vi pratat om i tidigare avsnitt i podden, att samordnade leveranser är liksom en förutsättning, tror vi också. Och där har det inte kommit så långt när man tittar på leveranser av mat egentligen. För där kommer ju varje aktör egentligen med sin bil och levererar. Och sen på eftermiddagen kommer samma bilar igen. Så att, för att liksom få mer effektivitet, minska miljöpåverkan och så vidare, så är samordning liksom en nyckel, tror vi.
Vad är det svåra i det här? För jag kan tänka mig att samlasta såklart matvaror från flera olika, det bygger in en ganska stor komplexitet i systemet och det behövs kanske lite nytt tänk för att hantera. Man kan inte lägga upp fasta rutter och sådär. Jag antar att ni behöver jobba ganska dynamiskt. Vilken roll har teknologin i er lösning?
Det är en jättestor roll och där jobbar vi väldigt mycket med ruttoptimeringen hos oss. Och dels kunna liksom förbättra ruttoptimeringen hela tiden och ta liksom historisk data, titta på den, hur kan vi göra den bättre till nästa gång. Men också, som du är inne på, lite mer dynamiskt ruttoptimera så fort vi får in order, att kunna liksom använda vår kapacitet för att liksom ruttoptimera hela tiden egentligen. Så det är en viktig del i det, men också att kunna samordna, så kräver det mycket större möjligheter i våra lager, att kunna samla ihop allting, distribuera allting runt om i städerna. Och där finns det också väldigt mycket att göra på det tekniska. Med automatiserade med plock och lastmöjligheter.
Jag antar att de allra flesta transporterna och fordonsrörelserna som ni planerar är korta avstånd. Det vill säga att ni har inga fjärrflöden mellan regioner och sådär, utan att ni levererar från lokala leverantörer till deras lokala kunder.
Vi täcker egentligen idag ett område på ungefär 80% av Sveriges befolkning och nästan 100% av danska befolkningen med vårt liksom samordnande flöde av matkassar. Så där har vi fjärrtransporter. Så har du en produktion i sig Malmö så kan du nå 12-13 miljoner personer, brukar vi säga. Genom att vi har färdtransporter mellan våra hubbar och så vidare. Så att,
det är ju en ganska cool kombination av ett ganska klassiskt fjärrtransportsystem då. Där ni har stora flöden mellan regioner och hubbar för att kunna flytta det som produceras i Skåne till kunderna i Stockholm till exempel. Men sen också själva kapillärdelen när det ska spridas ut, att då blir det ganska high tech.
Ja, precis. Och det är ju liksom helt två olika flöden också. Dels sprids det från de hubbarna och sen går det ner i mindre enheter. Till och med kanske sprids in till cityhubbar och sen tas det över av små bilar. Och varje del måste ju optimeras för sig. Liksom. Så att,
Ni har ju då täckning på två marknader, Sverige och Danmark. Jag uppväxt för Öresund och att åka till Danmark var fullt naturligt för mig i Köpenhamn några gånger per år istället för att åka till Stockholm, vilket nästan aldrig hände. Och jag har jobbat i Danmark också och man kan ju tycka att det är bara det här lilla sundet som skiljer, men det är ju så otroligt olika i hur vi beter oss. Och jag tänker också mat och dryck, jag jobbar med sjukhus i Danmark till exempel, och där var det nästan det viktigaste att man skulle kunna få varm mat hela dygnet. Medan i Sverige, ja, det är trevligt om du får mat, men skulle vi kunna uppfylla ett piller som vi stoppar i dig och du är nöjd, så skulle vi vara liksom nöjda. Går det att se några sådana skillnader på era marknader?
Det är ju, som du säger, ganska stor skillnad på Sverige och Danmark på vissa sätt. Lite om man tittar på leveranserna, så där är det inte alls lika vanligt med portkoder till exempel. Man använder nycklar för att ta sig in, medan i Sverige är man med mycket portkoder, porttelefoner. I Danmark sker det mycket mer nattleveranser till exempel. Man levererar på natten och ställer hos grannen också, att grannarna hjälps åt mycket mer än vad det gör här. Har man kanske lite mer misstro mot sina grannar. Men även liksom vilka typer av matproducenter och så vidare är lite skillnad.
Det är ju det här som är intressant. När man börjar få väldigt mycket information och man börjar kunna se mönster, för det är ju då man kan särskilja de här och också börja hitta lösningar som passar de olika kundgrupperna. Men jag tänkte, om någon lyssnar och så sitter de, typiskt transportaktör, liksom sitter med sin lilla flotta och man har ett antal kunder och man sitter och ruttoptimerar med penna och papper i princip, för att det är oftast ungefär samma kunder och sådär. Om man vill börja tänka mer digitaliserat och mer utvecklat, var ska man börja?
Det finns ju väldigt mycket förbättringar man kan göra på olika sätt. Jag tror också att det liksom kan vara en utmaning för många att man bara vill haka på buzzwords för många. Att ja, men vi måste jobba med AI, men man vet inte riktigt vad vi vill göra, vad ska vi få ut av det. Så jag tror att man ofta ska tänka liksom på vilket värde vill vi ge till kunden och vad vill vi uppnå. Och där tror jag liksom både med ruttoptimering, att man hittar ett system som man tycker passar för ens verksamhet. Och där kan man ju börja väldigt enkelt. Liksom. Man behöver inte köpa det jättestora avancerade ruttoptimeringssystemet för att kunna automatisera och gå från papper till en digitaliserad process.
För jag tänker just då, om all information man egentligen har är i nästan i form av papperpenna, det vill säga att du plockar ut plockorder och de är på ett papper och så går du på lagret och så plockar du och sen så skriver du ut en fraktsedel och så går du vidare. Alltså, hur snabbt kan man förvänta sig resultat om man börjar jobba med de här frågorna? Vad är rimligt?
Jag tror att har man det mindsetet att man vill digitalisera och liksom ta sig från den manuella pappersvärlden till det digitala, så tror jag man kan komma väldigt långt ganska snabbt. Vi har ju liksom använt AI och digitalisering och automatisering på väldigt många olika sätt. Alltså ruttoptimering är en sak. Men vi tittar också på, alltså alla våra kunder som vi levererar till kan ju ge rating och feedback. Och där kan vi skriva att, alltså som ett fritextfält. Och därför idag, jag tror vi har kanske 10 000 reviews på Trustpilot. Och gå igenom alla dem och klassificera det manuellt, det är jättetidskrävande. Men där har vi hittat liksom en algoritm som kan liksom kategorisera våra kundfeedbacks in till liksom att det här har med leveransen att göra, det här har med våran producents varor att göra och så vidare. Och det här var en nöjd kund och inte nöjd kund, vilket ja, också är väldigt viktigt. Så att, det finns väldigt många olika möjligheter.
En sak som en insikt som har kommit till mig de senaste åren, det är att ska man börja jobba datadrivet från att inte ha gjort det, från att ha jobbat regeldrivet då snarare, så kan det kännas som en övermäktig uppgift att vi helt plötsligt ska ställa om hela vårt företag och liksom sluta använda de här hjälpmedlen vi har haft kanske 50 års tid. Alltså det är ju inget mystiskt över AI eller machine learning egentligen. Det är en smart schackdator vi pratar om. När du kan definiera spelreglerna för någonting och avgränsa det så att du har koll på det systemets spelregler och vad som får det systemet att ticka, då kan du också lära en dator att optimera det systemet. Det är först när du har öppna alldeles för luddiga gränser och du inte riktigt vet vad som borde ingå och inte, det är då det blir svårt. Så de exempel som jag har sett, tidiga exempel på när AI eller machine learning i alla fall gjorde stor skillnad, det var just ett företag som kanske lyfte ut bara, okej, vi ska förändra hur vi fattar inköpsbeslut till vårat lager genom att försöka förutse vad kunderna kommer att köpa nästa månad. Och visst, jättemycket data, men spelreglerna var väldigt enkla, tror jag, att definiera i det caset, för att man kunde direkt säga det här hör inte hit, medan det här ska vi titta på. Och det ledde då till ganska stora förbättringar. Du som jobbar med de här sakerna, hur ser du att ett företag som aldrig har jobbat med det, men som befinner sig då i kanske i din bransch, men det kan vara egentligen vilken bransch som helst. Hur ser du att de ska kunna börja nysta i det utan att det rasar över dem?
Där tror jag man också, som du är inne på, liksom att man måste tänka ut vad man vill få ut av det och inte göra det för komplicerat. Vi samlar ju på oss otroligt mycket data och har också pratat väldigt mycket om vad ska vi göra med den här datan. Det är allt från att hur förarna rör sig, vilken tid levererar de jämfört med den planerade tiden och så vidare. Men sen måste man ju liksom ha en plan på vart vill vi komma med den här datan och vad vill vi liksom få ut av det och hur kan det göra det bättre för oss. Och sen finns det ju väldigt mycket information på nätet. Jag vet att tidigare poddbesökare pratade om den här Essentials of AI som en jättebra resurs för att liksom lära sig mer generellt om AI. Och liksom.
Ja, men den kursen vi kan varmt rekommendera den. Den finns på både svenska och engelska och flera andra språk.
Jag tänkte, vi var inne lite på det här just med lärandet och till exempel att ni hade då möjlighet att titta på kundreviews och lära er av dem. Och det är ju någonting som vi har varit inne på väldigt mycket tidigare, alltså de här snabba feedbacklooparna, hur lär jag mig och hur lär jag systemet? Och där tänker jag att ni har ju, som du var inne på, två ben. Det ena att ni faktiskt är ett leveransföretag, men också att ni har en plattform och att de samsynkas i form av att det som ni lär i er egen verksamhet, den intelligensen säljer ni också i form av en plattformslösning. Är den plattformen, vilka branscher är det som intresserar sig för den? Är det också transportbranschen fast i andra länder då, eller är det andra typer av branscher också?
Det är framförallt den typiska kunden är egentligen retailers som har ett behov att digitalisera och ha kontroll över sina leveranser och sen kan ansluta olika typer av transportörer till den. Och där är vi fokuserade på liksom dagligvaror och kylda leveranser, men plattformen är ju egentligen byggd för att kunna hantera andra typer av leveranser också.
Jag tänkte vi var inne också på att 2015 då så grundades ni och att ni har växt väldigt mycket. Hur klarar man av en sån tillväxt på ett hälsosamt sätt, eller hur hinner man med liksom?
Det är en bra fråga. Det har gått otroligt fort och marknaden har varit explosionsartad. Men vi har, ja, men dels har vi ett fantastiskt team. Alla är otroligt dedikerade och fokuserade, och sen så tror jag att vi har jättekul på gården. Vi har hittat ett sätt att kunna skala upp utan att man sitter och jobbar dygnet runt, utan att med hjälp av digitalisering, automatisering framförallt, att liksom automatisera fakturering, automatisera ruttningen på många sätt och så vidare, att kunna skala upp utan att slita ut sig eller att vara allt för många också.
Just det, man har skapat processer när man, de är inte manuella, så därför så kan man trycka på copy-paste i princip när det efterfrågas mer.
Ja, precis.
Om man tänker laguppställningen i ert företag då, är det ett stort gäng tech-personer som, alltså är det programmerare eller vad är det som finns i den här typen av företag?
Det är en mix faktiskt, så det är ett gäng som är utvecklare, UX-designers, testare och så vidare, och sen har vi ett team som jobbar med planering, rekryterar förare, coachar, trafikledning, där vi jobbar väldigt, väldigt tajt med varandra också. Och det tror jag är liksom en framgång till att lyckas också, att man har teknisk kompetens i bolaget om man vill satsa på det här, så att man inte köper ett system från hyllan som man kanske inte riktigt vet vad det är.
Hur djup kunskap behöver man ha om verksamheten också som ett techföretag som kommer in i branschen?
Mer än man tror, tror jag. Jag tror att man underskattar faktiskt branschen. Det är lätt att tänka att det är man levererar en låda från lagret till slutkund, men det är så mycket annat som kan hända och som är liksom inne i det här. Så att vi pratar ju hela tiden med förare och pratar med dem på våra lager och pratar med trafikledningen och liksom för att förstå hela flödet och kunna utveckla affären och så vidare. Så att,
just det.
Utvecklingen är en del av det, men inte det viktigaste.
Vad är det som gör det roligast att gå upp på morgonen och gå till jobbet?
Det är att vara i ett bolag som är i en bransch där det händer så otroligt mycket. Nu finns det ju massa bolag som är verkligen i framkant när det gäller liksom digitalisering, kundupplevelse och så vidare som jobbar med det här idag liksom, och som vi också tittar på såklart. Men att liksom kunna förändra det här och kunna bygga upp ett bolag tillsammans och nu då att vi tittar väldigt mycket på att gå in i nya länder och så vidare, så att att inte stanna upp också, att liksom hela tiden titta på nästa möjlighet.
Så när man knackar på Gordon Delivery om 5 år, är det framförallt den geografiska kartan som har ritats om, eller vad ser ni framför er?
Jag tror dels det, så är ju vår vision att Gordon finns ute i Europa i flera länder, och att vi även har liksom breddat vårt erbjudande. The Last Mile är en av dem, men det kan även vara andra saker som vi kommer se att Gordon gör framöver.
Stort tack. Jag tänker att vi nu har fått oss en djupdykning i AI och machine learning, och med den här intervjun så har vi också fått en inblick från hur det är när man står med ett ben i vardera del, transportbranschen och techbranschen, och hur de här kan giftas ihop på ett väldigt bra sätt. Så stort tack så jättemycket, Andreas.
Tack.
Och tack till er lyssnare som har lyssnat, och vi hörs snart igen. Hej då.
Hej då.
Varmt tack för att du har valt att lyssna på Logistikpodden. Vi som gör den här podden heter Nina Modig och Per-Olof Arnäs. Du når oss jätteenkelt via våra profiler på LinkedIn. Du kan också nå själva podden via logistikpodden.se, på Facebook, Instagram eller LinkedIn. Hör av dig, vi vill väldigt gärna veta vad just du skulle vilja höra i Logistikpodden i framtiden. Och på logistikpodden.se kan du också signa upp dig för vårt nyhetsbrev. Välkommen dit! Logistikpodden.